Ja, välkomna till arbetsutskottets fjärde sammanträde.
Tackar.
Och jag heter Göran Smedberg.
Och jag heter Olle Ringstedt.
Och vi finns som vanligt på Astra Advokater.
Stämmer bra.
Vad tycker du att vi ska prata om idag, Olle?
Jag tänker mig att vi ska prata lite om brott utanför tjänsten och sakliga skäl för uppsägning.
Mm, jag tänkte vi skulle lägga till någon slags olämpliga beteenden också, ja. Som inte utgör brott egentligen, men i vart fall som arbetsgivaren anser eller tycker är ett olämpligt beteende.
Just det.
Så, och varför tänker vi att vi ska prata om de här sakerna? Är det någon anledning?
Ja, men dels för att det är väldigt, väldigt intressant och spännande. Men det är väl lite på grund av den senaste tidens nyhetsrapportering som vi har snappat upp rörande en viss smittskyddsläkare i Dalarnas län, var det va?
Ja, Region Dalarna.
Region Dalarna. Mm.
Mm. Biträdande smittskyddsläkaren.
Så var det, ja.
Och i Region Dalarna som medverkade i en aktion med Extinction Rebellions.
Och det är de som limmar fast sig på gator och sådana saker, va?
Sådana saker, precis. Dock inte vid det här tillfället. Här hade man, om jag kommer ihåg rätt, tagit sig in i, var det Volvos utställningshall i Stockholm. Och när man blev tillsagd att lämna och man stängde också den här lokalen, så vägrade man att lämna lokalen. Och då blev de här människorna åtalade. Och sedermera blev den här smittskyddsläkaren fälld för olaga intrång. Och det här blev ju då en sak som diskuterades då, eftersom hans arbetsgivare ville att han skulle säga upp sig.
Just det.
Och då blir det ju lite intressant om man då tittar på, om det hade nu blivit som så att arbetsgivaren hade sagt upp honom, hade det varit sakliga skäl för uppsägning då? Jag tänker på vad den här arbetsgivaren sa, eller ett oppositionsråd i Region Dalarna sa så här: jag tycker att det är otroligt olyckligt att vi har en smittskyddsläkare som tycker att det är helt okej att bryta mot svensk lag och sedan utöva myndighet, skulle han då ha sagt till lokaltidningen. Och det här är väl lite intressant. Jag kan ju tänka mig att en smittskyddsläkare har ganska mycket, jag kan säga, ganska stor anledning att utöva myndighetsutövning. Mm. Och det är ju en viktig sak.
I sammanhanget, ja. Väldigt viktigt.
Ja, och då menar ju då den här oppositionsrådet då att här har vi då en smittskyddsläkare som inte verkar bry sig så mycket om han begår ett brott.
Nej.
Jag tycker att det är klart intressant. Här har vi en arbetstagare med en väldigt speciell position.
Gud, ja.
Dock, som vitt jag förstår, var det inte på heltid, utan var smittskyddsläkare på deltid och biträdande smittskyddsläkare därtill. Och vanlig läkare, om jag förstår saken rätt, på resten av tiden. Och han har tydligen fått väldigt mycket stöd av kollegor och så vidare som inte tyckte att han skulle behöva lämna sin anställning. Vilket han inte har gjort heller, om jag har förstått saken rätt, utan jag tror att man har hittat någon lösning på det här, alltså utom rätta. Men principen är ju intressant om att diskutera i det här sammanhanget. Men sen har vi väl en annan ganska så känd företeelse som har skett här i hygglig närtid i vart fall.
Tänker du på statssekreteraren?
Jag tänker på statssekreteraren som fiskar ål. Nu är det en väldigt, väldigt speciell position.
Minst sagt.
Det är väldigt mycket politik inblandat i det där också. Så jag tänkte vi kanske inte ska fördjupa så mycket i just den situationen. Sen är det väl också frågor om hur man har gjort säkerhetskontrollen i samband med anställning och sådana saker. Men vi lämnar det där här. Vi tittar nu på sakliga skäl istället. Mm. Och sen då kan man då fundera lite grann på det här med om man gör något olämpligt vid sidan om anställningen. Mm. Alltså på sin fritid. Och då kan man väl säga som så här att generellt sett så brukar man väl säga att en arbetstagare råder över sin fritid. Men sen finns det ju gränser. Det är väl de som vi ska
försöka markera.
Försöka utforska och markera. Ja. Så vad Vad är det för regler här nu då, Olle, som vi ska fundera kring?
Ja, men det är väl först och främst 7 paragrafen LAS om sakliga skäl, som det numera heter sedan årsskiftet.
Faktiskt den 1 oktober.
Den 1 oktober,
2022.
Och det vi tittar främst på är vad som utgör sakliga skäl för, eller personliga skäl blir det ju egentligen. Det här är ju inte fråga om arbetsbrist eller liknande.
Och rent allmänt när man tittar på de här sakerna så tror jag att det är viktigt att påpeka, för vi kommer så småningom komma in till ganska allvarliga former av brott som arbetstagare har begått vid sidan av tjänsten, så är det ju väldigt viktigt att betona det här att det är en helhetsbedömning av alla samtliga relevanta omständigheter i det här enskilda fallet som arbetsdomstolen tittar på. Man tittar alltså inte bara på det här brottet eller den här olämpliga saken som en arbetstagare har begått.
Nej, man kan inte få fram någon form av schablon där man ser till huruvida det är brott av normalgraden eller ringa och sen vad straffet blev så att säga och utläsa däremellan vad som är sakliga skäl. Utan det är ju som du säger, det är en helhetsbedömning där man väger in allt. Ett grovt brott kan i vissa fall vara, kan anses inte vara sakliga skäl för uppsägningen, medan ett mer ringa brott i andra fall kan anses vara. Det finns ingen tydlig systematik här. Utan det är just en ganska omfattande helhetsbedömning som ska göras.
Ja, precis. Och då har vi ju då de här förarbetsuttalarna till nya LAS 2022. Där man då säger då att när man prövar sakliga skäl så ska man inte göra någon avvägning mot arbetstagarens personliga intresse av att få behålla anställningen ifall då arbetstagaren har en stor försörjningsbörda. Mm. Eller att arbetstagaren på grund av personliga förhållanden har svårt att hitta en ny anställning. Och det här kan ju då naturligtvis vägas in då de här uttalanden när vi ska titta på, är det sakliga skäl i samband med den här helhetsbedömningen. Jag brukar säga som så här att man får slänga i alla de här olika omständigheterna i en burk och sen skaka om och sen tar man ut och ser vad det är man får upp, om det är sakliga skäl eller inte. Precis. Sakliga skäl. Så om vi börjar titta på en som begår brott i tjänsten, alltså det finns en koppling till arbetsgivarens verksamhet eller till arbetsgivarens verksamhet, då är det väl ganska stora risker, chanser, beroende på vilken sida man är på, att det ska vara sakliga skäl för uppsägning eller kanske till och med grund för avskedande. Men det finns väl ingen absolut regel där heller. Det beror ju naturligtvis på vad det är för brott som man begår och hur de andra omständigheterna ser ut.
Jajamän.
När man tittar till exempel på arbetsgivarens verksamhet, vad det här är för vad arbetstagaren har för tjänsteställning, om det är förtroendeställning och så vidare. Så det finns ju mycket som ska vägas in här.
Ja.
Men generellt sett så kan man väl ändå säga som så här, är det ett brott som är begånget i tjänsten så är det större möjligheter att det ska vara sakliga skäl för uppsägning eller till och med grund för avskedande. Om vi sen kommer då till de här brotten som ligger utanför tjänsten. Och då har vi ju då till exempel den här smittskyddsläkaren. Mm. Hur ska vi resonera där då?
Ja, det är inte helt solklart, men man får göra en sammanvägd bedömning helt enkelt som du precis var inne på. Då får man se till, men vad är det för brott? Är det ringa brott eller ett allvarligt brott? Vad innehar personen för tjänst? Är det en förtroendepost? Sen måste man gå in på också, det skiljer sig åt lite mellan privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare och vilka krav som kan ställas där till. I alla fall vad man kan utläsa i praxis.
Det är sant. Det kan vara en ganska stor skillnad.
Faktiskt. Precis.
Sen är det väl också att man får ju titta på, som vi sa tidigare, att man får titta på vad är det för verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Det kan nog vara på det sättet att samma typ av brott som man begår på ett ställe är inte sakliga skäl för uppsägning, men på ett annat ställe så är det det.
Så kan det absolut vara.
Om man då tittar på hur man brukar uttrycka det här, så säger man så att en arbetsgivare ska ha alltså tungt vägande skäl för sin sak, att det ska vara grund för att säga upp den här, eller sakliga skäl för att säga upp den här arbetstagaren, och att problemet inte kan lösas genom en omplacering till annat arbete. Och då kan man väl fundera i det här, om vi tar smittskyddsläkaren där. Det brottet kanske inte är så där jätteallvarligt. Nej. I sig, men han har ju en förtroende på position, en förtroendeställning och en speciell typ av verksamhet. Jag kan ju tycka att när man har en sån position så ska man nog vara aktsam beträffande hur man agerar på sin fritid och inte begå brott på det här sättet som den här smittskyddsläkaren har gjort. Men det är min uppfattning. Mm. Men däremot så skulle man ju mycket väl kunna tänka sig att man skulle kunna istället för, nu vet ju inte vi så det är jättemycket om det här, ska vi lägga till. Men det kan ju finnas jättemånga omständigheter som inte vi känner till. Men det skulle man ju mycket väl kunna tänka sig att man löser det här problemet med en omplacering.
Mm. Då tänker du till mindre, vad ska man säga, förtroendegivande post eller offentlig post. Att det får gå tillbaka till att vara allmänläkare på vårdcentralen eller vad?
Nej, jag vet inte. Jag tänker mig att han ska i alla fall inte vara smittskyddsläkare.
Nej. Och på så sätt.
Och jag misstänker att det är så det som man har löst det hela.
Ja, och så undviker man det som kan vara förtroende eller renomméskadande för regionen då.
Precis.
Ja.
Det är vad jag tror att man har gjort. Och det skulle väl kunna vara en om man skulle göra en juridisk bedömning om det här var uppe i arbetsdomstolen, så skulle man nog landa där att det inte skulle vara sakliga skäl för uppsägning.
Hade man företrätt arbetstagaren hade ju det definitivt varit en invändning man gjort.
Absolut.
Och hade man företrätt arbetsgivaren så hade man ju likväl förväntat sig en sån invändning.
Då hade man förväntat sig en sån invändning och sen hade man sagt att det skulle inte lösa saken.
Nej.
Naturligtvis. Men utan det här är en position som den här personen har haft där man inte kan acceptera.
Nej.
Den här typen av beteende. Ja, det var väl den då, den här smittskyddsläkaren. Jag tycker att den här är ganska intressant.
Den är intressant och det ska bli spännande att se hur, inte kanske just hur det där fallet utvecklar sig, men hur det utvecklar sig i samhället rent generellt med civil olydnad och allt. Ja. Det känns som att det är en företeelse som är mer omfattande idag och förekommer mer ofta.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig att fler arbetstagare kommer vara involverade också. Det är intressant att se hur arbetsgivarna ställer sig till det också. Hur det i förlängningen kommer att utdömas i domstol.
Mm. Kan man tänka sig att det skulle kunna bli en skärpning? Att man skulle se mycket allvarligare på sådana här saker i framtiden? Och en arbetstagare, i synnerhet någon som har någon slags upphöjd position, som jag menar ändå den här smittskyddsläkaren har.
Mm.
Att en sån person begår den här typen av brott, alltså överlagt. Det är ju ett överlagt brott.
Det är ju verkligen, det är ju inte direkt uppsåt.
Det är ju inte i stridens hetta, om man säger så.
Nej, precis. Det är ju väldigt väl överlagt, planerat med direkt uppsåt. Där kan man ju förvänta sig också att återfallsrisken i brott är avsevärt större än en person som i stridens hetta pucklade på någon utanför en bar en sen fredagkväll.
Mm. Hur skulle man bedöma en sån situation idag om det är någon som står i kön till någon nattklubb och sen råkar man i, det blir råkurb eller slagsmål, man slår till någon och blir då fälld till ansvar och får ett fängelsestraff på en månad, säger vi.
Mm.
Hur skulle det påverka anställningen?
Ja, det är en väldigt bra fråga, Göran. Det är ju svårt att svara så generellt utan att ha alla omständigheter klart för sig. Men man skulle kunna tänka sig att det absolut skulle kunna bli fråga om sakliga skäl för en uppsägning. Men det beror ju lite på, som du var inne på tidigare, verksamhetens art och omfattning. Vilken position arbetstagaren har. Är det mycket kund- och klientkontakt som kan antas försämras för att personen i fråga blir fälld för ett, i det här fallet då, ganska allvarligt brott om vi låt säga att det är misshandel av normalgraden.
Mm.
Då skulle det nog absolut kunna bli fråga om en giltig uppsägning. Men
det här måste ju bero väldigt mycket på vad det är för typ av verksamhet, vad det är för typ av tjänst som man har. Jobbar man på golvet på en fabrik kan jag tänka mig att det blir en annan bedömning än om man är högt uppsatt tjänsteman i ledningsgruppen eller någonting i den stilen.
För vi har ju ett rättsfall som talar emot det jag precis sa.
Mm.
Och det är AD 1993 nummer 127.
Mm.
Där det rörde en misshandel egentligen och övergrepp i rättssak. Och misshandel som var riktad mot en familjemedlem. Det går väl att utläsa att det var mot frun. Och det här var då en person som hade rollen som inköpare på ett industriföretag kan man väl kalla det.
Mm.
Och hade mycket kontakt med leverantörer.
Ja.
Hade stort ekonomiskt ansvar. Och arbetsgivaren uttryckte som att det var en nyckelposition. Och i och med att man jobbade självständigt så pass mycket och hade ansvar över majoriteten av budgeten, så var det väldigt viktigt att man också hade förtroende hos ledningen.
Och sen förde man väl också fram att det var en risk att relationen med leverantörerna skulle skadas. Precis. Av det här beteendet då, eller det här agerandet som arbetstagarna gjort sig skyldig till. Så att vad kom man fram till? Ja, han blev fälld för de här gärningarna och brotten. Och fick
till sitt nekande.
Just det. Och sen fick han då fängelse i 1 år och 8 månader.
Mm.
Och vid den tiden så tror jag att det var halvtidsfrigivning dessutom. Så att man kunde väl räkna med att han skulle komma ut efter 10 månader.
Mm.
Något sånt. Och vad kom domstolen fram till här då?
Ja, här kom de ju fram till att brottet som sådan inte var skäl för uppsägning.
Mm. Det var allvar. Man sa väl att det var en allvarlig brottslighet.
Ja,
precis.
Men att det som sådan var inte i och för sig skäl för uppsägning.
Så här måste vi alltså separera de här olika sakerna. Dels gärningarna. Gärningen eller gärningarna. Vad arbetstagarna begått för brott. Där kom man fram till att det var inte då saklig grund för uppsägning. Då, idag sakliga skäl. Det kan man väl kanske ha synpunkter på.
Ja, nu är ju det här fallet från 93, och man kan ju fundera på om den domen skulle stå sig idag.
Mm.
Eller i alla fall den särskilda utfallet.
Mm. Ja, det var ju ingenting som var riktat mot arbetsgivaren här överhuvudtaget.
Nej, det var ju helt utom tjänst.
Mm.
Tvärtom, det hölls ju inom familjen så att säga.
Ja.
Och arbetstagen hade ju tidigare arbetat helt utan anmärkningar, och de var väldigt nöjda med honom i övrigt.
Mm.
Däremot så kom man fram till själva frånvarotiden.
Alltså frihetsberövandet.
Frihetsberövandet som då skulle vara cirka 10 månader.
Mm.
Ett fängelsestraff, frånvaron på grund av ett fängelsestraff, är inte att likställa med, ska man säga, laga förfall i arbetsrättshänseende. Det är inte en rakt igenom godtagbar frånvarogrund som semester och godtagbar ledighet.
Men om frånvaron... Vi kan ta det lite senare kanske. Jag tänkte vi tittar på det här. Här kom väl då domstolen i vart fall fram till att det var, som det hette då, saklig grund för uppsägning, eftersom det skulle vara svårt att hitta någon vikarie under den här tiden.
Ja, det var så pass kort tid och det krävde så pass mycket insyn i verksamheten.
Ja, eller var det för att det var lång tid?
Ja, men de var ju inne på att det var för kort tid för att
hitta någon med den här kompetensen
som dessutom var intresserad av att lära sig.
Just det.
Verksamheten.
Just det.
Kort tid i förhållande till den inskolning som skulle behövas.
Mm, precis. Så det rättsfallet säger, gärningarna i sig inte grund för uppsägning. Frihetsberövandet var så pass långt i vart fall då, så att... I kombination med hur det såg ut på arbetsplatsen.
Det medförde sådana oegentligheter och problem för arbetsgivaren. Ja,
det blev för svårt för arbetsgivaren då. Så det gjorde att det blev saklig grund för uppsägning då. Så det var frihetsberövandet där som man tittade på. Och det här var ju ändå ganska allvarliga brott. Jag kan tänka mig möjligen, alltså, om jag kommer ihåg rätt, så just det här brottet som heter övergrepp i rättssak, det har man ju hissat upp straffvärdet på för något år sedan, om jag kommer ihåg rätt. Va? Så vilket gör att man ser ännu allvarligare på. Övergrepp i rättssak, det är ju om du går till polisen så kommer jag slå dig ännu mera.
Ja.
Eller kanske göra något ännu
värre. Mota vittnen och...
Så det har man ju ansett att det straffvärdet på det ska vara högre. Det är ett allvarligare brott än vad det var 1993. Mm. Så det är mycket möjligt att det skulle ha sett lite annorlunda ut idag. Det vet man inte. Å andra sidan så har vi ju då ett rättsfall från 2001, nummer 2, som handlar om en brevbärare som blev fälld för ett väldigt allvarligt brott. Och det var grov våldtäkt på sin dotter som var, och han fick 5 års fängelse för detta. Och vad säger Arbetsdomstolen om det här då när man gör en bedömning?
Ja, där är det också, även i det här fallet, viktigt att dela upp det i hur de bedömer gärningen som saklig grund kontra hur de bedömer själva frånvaron från arbetet som saklig grund.
Mm.
Och i det här fallet så kommer de fram till att brottet som sådant, gärningen där i och för sig inte var grund för uppsägning.
Så grov våldtäkt på sin dotter var inte
grund för uppsägning? Grund för uppsägning.
Och då, det är ju en helhetsbedömning som vi pratar
precis,
om förut.
Precis,
och
där får
också
man ju se till verksamheten, rollen eller vilken typ av anställning du har. Och det här var ju då en brevbärare som ut och levererade post. Han hade inga andra förtroendeuppdrag inom verksamheten eller liknande.
Mm. Och då menade då domstolen antagligen då att det här skulle inte vara något problem.
Nej.
För den här arbetstagaren att kunna fortsätta trots den här väldigt allvarliga brottet som man har gjort sig skyldig till. Var man inne på någon bedömning om det hade varit om storstad kontra småstad?
Ja, arbetsgivaren argumenterar ju för att många av deras kunder, eller vad man ska kalla det, kan räds nog för att ha en person som brevbärare som de vet är dömd för den här typen av brottslighet. Det skulle skada deras förtroende och vara ett problem för deras kunder. Här är domstolen inne på resonemang kring alltså storstad kontra småstad. Och i det här distriktet, den här brevbäraren anses vara en storstad. Och att tjänsten och den rollen som arbetstagaren har är så pass anonym att man inte kan överdriva de förtroendeskadliga riskerna, som man kan säga.
Han skulle försvinna i mängden.
Lite så.
Lite grann så.
Och då kan man ju utläsa att bedömningen förmodligen skulle vara annorlunda om det är en mindre ort där det bara finns en handfull brevbärare som jobbar på orten.
Mm. Ja, det är väl inte uteslutet att man kanske skulle komma fram till något annat då. Men vad kom man fram till i slutänden här? Det var väl ändå grund för uppsägning här på grund av det här långa frihetsberövandet?
Precis. Och här var ju då ett fängelsestraff på 5 år. Och där pratar man om att arbetsgivaren, framförallt en arbetsgivare som posten, har en skyldighet att kunna bereda annat arbete, eller inte annat arbete åt brevbäraren, men ha till och med personal för att kunna förutspå den här typen av faror med att arbetstagare försvinner eller tar semester. De har en viss skyldighet att bereda sin verksamhet för detta.
Ja, alltså jag vill minnas att det finns rättsfall där arbetstagare har fått acceptera, om vi bara tittar på frihetsberövandet, har fått acceptera ganska långa frihetsberövanden. Och att det inte skulle vara grund för eller sakliga skäl för uppsägning. Inte ens på grund av frihetsberövandet. Men det beror ju naturligtvis på vad det är för en arbetsgivare också. Och hur situationen ser ut där.
Precis.
Men det är just det här att man kan... Alltså arbetstagare kan ju bli sjuka, bli föräldralediga, bli studielediga.
Ja,
precis, så att det finns ju många anledningar till att en arbetstagare kan försvinna under en period.
Så är det.
Och då ska man kanske ha lite handlingsberedskap för det. Samtidigt som att man kanske inte får dra det där för långt heller.
Nej, och där någonstans satte ju Arbetsdomstolen gränsen att de tycker 5 år, det kan man inte förvänta sig att arbetsgivaren ska kunna planera inför.
Nej, och i det här 93 års fall så var det ju till och med 1 år och 8 månader med halvtidsfrigivning. Men då var det ju också de speciella omständigheterna där.
Precis, det var ju mindre bolag, färre anställda.
Och kanske en känsligare situation också. Alltså inte på grund av brotten utan på grund av att det var en person med en
nyckelposition.
Ja. Mm. Okej, okay. Men då har vi haft både inköpare, tjänsteman, vi har haft brevbärare. Det är hyggligt grova brott ändå, ja. Eller allvarliga brott som de har blivit dömda för. Och sen hade vi ett annat brott som, där man kom fram till att det inte fanns sakliga skäl. 1986 nummer 21, Arbetsdomstolens dom 86 nummer 21. Där det var en varuhusdekoratör som egentligen inte hade några kundkontakter, som hade dömts för narkotikabrott för eget bruk. Mm. Och överlåter sig till en mindre vänkrets. Och där ansåg domstolen att det inte var sakliga skäl för uppsägning. Om vi sen kikar lite grann på, ska vi byta, jag tänkte säga fot, eller byta område och gå in på statliga området. Mm. Och se, för här har vi då ett fall från 2009, nummer 96, som handlar om en yrkesofficer som också har begått ett allvarligt brott. Det hette då sexuellt utnyttjande av underårig. Idag skulle det, tror jag, karaktäriseras eller betecknas som våldtäkt. Mm. Han blev dömd till 8 månaders fängelse. Och hur resonerade domstolen här?
Jo, men här resonerar de lite annorlunda från vad de har gjort jämfört med privata arbetsgivare. Här går de in på LOA, alltså lagen om offentligt anställda, som är med och reglerar vissa av de här delarna. Men det de gjorde var att de tittade på en idag upphävd, och även då,
gamla LOA.
Gammal LOA, den från 1976.
Mm.
Och där i förarbetena var de, om jag inte missminner mig, så fanns det ett uttalande om att när det kommer till offentligt anställda så ska de påvisa en särskild lämplighet och redbarhet. Man kan tolka det nästan lite som att myndighetsanställda ska föregå med gott exempel lite grann. Det ställs högre krav på offentligt anställdas beteende än vad det gör på privata aktörer.
Mm. Man säger att det är viktigt att värna den offentliga anställdes integritet, alltså som offentlig anställd. Man ställer högre krav på en person som har en sån här position än om det hade varit en privat.
Mm.
En som är anställd hos en privat arbetsgivare. Och sen säger man då, det här var ju en yrkesofficer, jag tror att han var major på något förband.
Flygvapnet, om jag inte missar.
Ja. Och man jämför då med att slå vakt om den offentliga tjänstens integritet och jämför med poliser. Mm. För här finns det väl också uttalanden då i rättsfall som handlar om poliser som har begått brott, och det ser man då väldigt allvarligt på när vi pratar om anställningen.
Mm.
Och så lägger man den argumentationen också till grund för den här bedömningen av den här yrkesofficeren då, 2009 års fall, och menar på att det här är, vi ställer högre krav i och med att det är en offentlig anställd person. Och därmed så kom man fram till att det var saklig grund, som det hette då, sakliga skäl idag för uppsägning. Alltså man ställer ett särskilt krav på förtroende.
Mm. Där kan man ju fråga sig lite, nu rör ju det här då en yrkesofficer, major i flygvapnet. Det låter ganska tungt. Och de är inne och pratar om poliser som ju, det är ju våldsmonopolet helt enkelt. Mm. Man behöver, samhället måste kunna ha ett ganska stort förtroende för just polis och försvar.
Jag tror att du skulle nog stryka ganska.
Ja,
man ska ha ett stort.
Frågan är ju vilken bäring de där uttalandena skulle ha om vi ser på en mer inom citationstecken vanlig myndighetsanställd.
Jag tror att en vanlig myndighetsanställd, då är man nog på motsvarande nivå som vad det gäller privatanställda.
Ja, precis. Utan om det bara är en vanlig handläggare på Försäkringskassan eller Skatteverket, eller en civil utredare på polisen som inte innehar någon särskild förtroendepost eller liknande.
Mm.
Där kan man ju tänka sig att bedömningen skulle vara mer åt det privata hållet snarare än...
Det skulle jag tro, men sen finns det ju gränser där också naturligtvis. Såklart. Beroende på samtliga omständigheter som vi brukar prata om.
Mm.
Nej, men man har ju gjort sådana uttalanden att statligt anställda utan myndighetsövande arbetsuppgifter och förtroendeställning, de verkar man då bedöma på ungefär på samma sätt som för arbetstagare som jobbar hos en privat arbetsgivare. Och då var det då någon kontorist hos polisen som hade misshandlat någon utanför tjänsten. Och det är rättsfallet AD 2011 nummer 56. Sen har vi väl, man skulle kunna tänka sig att det är någon som har det här där man ställer det här särskilda krav på förtroendet, en polis till exempel då. Det finns exempel då från Arbetsdomstolens praxis 2004 nummer 2 där man ansåg att det var en polis som hade blivit uppsagd på grund av att han hade misshandlat någon utom tjänsten. Men där ansåg Arbetsdomstolen att det inte var sakliga skäl eftersom det var en engångshändelse och sen fanns det förmildrande omständigheter också.
Det finns ju ett mer modernt rättsfall också. Jag tror det är AD 2020 nummer 44 om jag inte missminner mig helt. Där det var där de här förmildrande omständigheterna inte förelåg och då det var saklig grund för uppsägning av den här polismannen som just också utom tjänsten hade dömts för misshandel av normalgraden.
Mm. Ja. Nej, men det är väl också ganska rimligt att om man har en sån här tjänst om där det ställs särskilda krav på förtroende att om man då begår ett brott som i vart fall kommer upp till någon nivå det behöver kanske inte vara sån här typiska vardagsbrott, en fortkörning eller någonting i den stilen, om det inte kombineras med vårdslöshet i trafiken och sånt där, då är det väl ändå ganska rimligt att man ställer stora krav på arbetstagare som har den här typen av befattningar i statlig tjänst.
Ja, men verkligen. Det är...
Ja, nej, men det där är ju intressant. Hade vi något mera beträffande brott utom tjänsten? Vi kanske ska låta det vara där och titta lite grann på så här,
olämpliga
beteenden utanför tjänsten. Man gör någonting som arbetsgivaren i vart fall anser är ett olämpligt beteende. Men det är inte något brottsligt som man har gjort sig skyldig
kanske
till.
Kanske en del i din föreningsfrihet eller liknande.
Precis. Och här finns det ju då ett rättsfall som jag tycker är intressant. Och det är Arbetsdomstolens dom 2012 nummer 25 som handlade om en rektor på en friskola, gymnasieskola som hade en Facebook-sida där det stod att han arbetade på den här skolan och att han var rektor på skolan för det här gymnasiet. Han var med i, det här är då ett utdrag från vad arbetsgivaren påstår kan jag säga. Han var med i 9 grupper vars namn anknöt till 6. Att han på sin Facebook-sida hade 6 bilder med sexuellt innehåll. Det kan man väl kanske ifrågasätta om det var sexuellt innehåll när man har tittat på de där bilderna. Men det tyckte arbetsgivaren i vart fall. Att han haft kontakter med elever via sin Facebook-sida. Att han använt Facebook på arbetstid. Att han medverkat på en elevblogg iklädd en tröja med ett tryck som handlar om analsex. Det var den här tröjan som det stod NASA på.
Precis, och som hade tagits fram av elever under något skolprojekt som jag förstod.
Just det, det är helt rätt. Och samma tröja hade han då på sin profilbild på Facebook. Där det stod NASA på den här tröjan. Och NASA i det här sammanhanget betyder då inte det som vi tror att det betyder. Utan det betyder något helt annat. Och då har någon slags sexuell anspelning. Och jag känner väl att för att man ska förstå det så behöver man veta om vad det där förkortningen ska stå för. Och det här gjorde då att arbetsgivaren tyckte att det här hade gått för långt. Och man menar ju då på att det här var ju en rektor. Det är ju den högsta tjänstemannen på den där skolan.
Mm.
Förtroendeställning. Att han har agerat på ett sätt som inte är lämpligt. Och så sa man upp honom på grund av detta. Man sa dessutom att det är en diskussion om förtroendeskada och så vidare. Och att arbetsgivaren skolan lidit skada på grund av att det här hade kommit ut i media också. Mm. Och skrivits om. Och det här uttalandet om media, det är ganska intressant. För att det säger faktiskt Arbetsdomstolen att visst, det har skrivits om det här i media. Det har berättats om det och pratats om det i radio och så vidare. Men det var ju inte på grund av rektorn. Det var inte rektorn som hade fört ut den informationen. Och då kan man inte lägga honom det till last. Nej. Det är inte hans fel. Så då kan man säga så att det är inte någonting som påverkar den här sakliga skälbedömningen som vi skulle kalla det för idag. Då. Och vad kommer domstolen fram till här då?
Ja, här kommer vi fram till att det uppräknade inte var saklig grund för uppsägning.
Nej, precis. Och man tittar ju också på till exempel de här bilderna. Mm. Om jag kommer ihåg rätt, så om de nu överhuvudtaget har en sexuell innebörd.
Så var den väldigt implicit.
Ja, precis. Det var inte mycket av det sexuella där. Nej. Sen kan man ju då naturligtvis ifrågasätta en rektor som har den positionen som man i det här fallet hade.
Verkligen.
Ska en rektor hålla på med sånt här?
Nej, men precis. Man kan ju fråga sig lite då, om man använder samma Facebook-sida för att ha kontakt med elever, är det då en del av hans tjänstutövning? Kan andra krav ställas på hur han utformar sin profilsida då, om man även använder den i arbetet? Mm. Kan den Facebook-sidan sägas vara av helt privat karaktär? Jag vet inte.
Ja, alltså, man skulle ju kunna säga som så här, vad en arbetstagare på fritiden yttrar om sig själv som privatperson och sina personliga egenskaper och böjelser, det har någon form av skydd rent faktiskt. Och det ska till en hel del innan det skulle kunna vara grund för uppsägning i så fall. Sen kan jag ju tycka att han var ju ändå rektor.
Jo, precis. Det är ju ett ganska grundläggande skydd det här med yttrandefriheten och sånt som vi ändå är inne på. Och det är ju väldigt långtgående rättigheter man som medborgare har. Mm. Och det är ingenting som arbetsgivaren kan strypa åt hur som helst bara för att man anser att det är lite olämpligt. Men jag håller med dig, det är lite problematiskt när det är en rektor, högsta tjänstemannen. Facebook-sidan används uppenbarligen för inte rent privata bestyr, i och med att det ändå är kontakt med elever som han har haft via den han använder på arbetstid. Skulle det kunna betraktas som någon form av beroende på hur han använder det, som någon form av arbetsredskap? Och då borde ju arbetsgivaren få ha en åsikt om hur det arbetsredskapet är utformat.
Ja, man hade ju en åsikt och en uppfattning kring det här med att det stod att han var rektor på den här skolan. Och sen fanns de här Facebookgrupperna som han var medlem i då, som syns där då, att han var medlem i ett antal grupper med sexuell anknytning. Mm. Och det tycker man är olämpligt. Man tycker att det är olämpligt att han har den här kontakten med eleverna då. Sen vet jag att den här bilden, ja, om jag kommer ihåg rätt, så plockade han väl ner den där från elevbloggen då, eller att den försvann från, ja, på något ställe, men inte på Facebook-sidan.
Nej, precis.
Men det såg domstolen mer som ett förbiseende.
Ja, arbetsgivaren hade ju påpekat, som jag förstod, vid ett flertal tillfällen bilder de önskade att han plockade bort. Så han hade ju fått lite varningar.
Mm. Och här kan man väl då fundera på lite hur allvarligt var risken för att det här skulle ha äventyrat, om vi säger, kundrelationerna. Det vill säga att skulle det vara svårare att få elever till den här skolan och så.
Mm.
Det är väl också sådana här saker som man kan fundera på.
Ja, och det är väl sånt som risker som man i det här fallet kanske inte skulle överdriva.
Nej, precis. Har vi något annat som vi vill diskutera i samband med den här typen av problemställningar?
Men här kan man ju egentligen, det väcker ju intressanta frågor, för man skulle ju kunna knyta tillbaka till där vi började med smittskyddsläkaren i Dalarna.
Mm.
Om han inte skulle begå fortsatt brottslighet men fortfarande ha samröre med Extinction Rebellion, vars medlemmar ofta döms för brott, för bland annat då när det är civil olydnadshandlingar. Huruvida det beteende skulle kunna vara någonting man skulle kunna ha åsikter om som arbetsgivare, alltså medlemskap i en förening.
Det låter lite knepigt.
Mm. Jag vet nu, bara kom det upp, men jag vet något fall där det var en polisman som hade påstått samröre med någon MC-gäng.
Nej, men det finns ju flera så här funderingar man kan ha. Det är jätteintressant det här med att man är med i en organisation som hittar på massa tokerier eller där det finns medlemmar som begår brott i, men man är själv inte med och aktiv. Då kan man ju möjligen tänka sig att det finns arbetsgivare som reagerar på att den här medarbetaren som man har är med i en sån organisation. Men jag tror ju att det skulle bära lite för långt att säga att det skulle vara sakliga skäl för uppsägning om man inte själv deltar i det här.
Ja, men precis.
Det,
där någonstans måste gränsen måste gå vid brott.
Precis. Jag tror det.
Om ens det här.
Ja. Man skulle väl kanske kunna tänka sig någon det är väldigt hög befattningshavare. Ja. Nej, jag vet inte.
Men då skulle det vara just... Då skulle det komma att betraktas som en form av förtroendeskadlig bisyssla. Liksom. Skulle man kunna tänka sig. Du måste ha...
Ja, det är en bra fråga. Ja. Det är en bra fråga. Skulle det kunna vara det? Det kanske vi ska ta och reda ut i någon kommande avsnitt.
Ja.
Det finns en annan sak också som jag som vi kan koppla ihop det här med. Och det är ju då när man tittar på arbetstagare som begår brott och så vidare som inte har någon koppling till tjänsten. Det här är väl någonting som jag tror att vi ska ta upp också i ett kommande avsnitt med bakgrundskontroller. Mm. Alltså i vilken utsträckning kan en arbetsgivare genomföra en bakgrundskontroll av en arbetssökande och inte bara av en arbetssökande utan fortsätta att göra såna här kontroller och
se. Ja, det är löpande under anställningen.
Ja, fortlöpande under anställningen. Så som jag har förstått det så finns det arbetsgivare som gör det idag. Och jag tycker att det här är en jätteintressant fråga som jag tror att du och jag ska borra i lite mera. Och ta upp ett kommande avsnitt som inte ligger jättelångt fram i tiden tror jag.
Det låter väldigt bra.
För det här tror jag kommer bli mer och mer aktuellt. Mm. Jag vet ju till exempel att Södertälje kommun gör sådana bakgrundskontroller.
Motsvaras lite av en form av säkerhetsprövning liksom.
Ja, det blir ju lite grann av det så att säga, fast på ett mer informellt plan. Ja. Och det finns ju, nu ska vi inte gå händelserna i förväg här, men det finns ju utredningar om vad en arbetsgivare får göra. Kan man begära att en arbetstagare eller en arbetssökande för att ska bli aktuell för att överhuvudtaget komma på intervju ska komma och presentera ett utdrag ur belastningsregistret till exempel. Eller något annat register. Hur ofta är jag sjuk och sådana här saker. Det här är ju väldigt intressanta frågeställningar som jag tror att vi ska fördjupa oss i lite grann.
Ja, tycker jag låter som en väldigt bra idé.
Mm. Men fram till den fördjupningen så tänker jag att vi tar en liten paus nu.
Mm.
Och avslutar detta sammanträdet och ses ganska snart igen.
Det hoppas jag verkligen.
Ha det bra, Olle.
Detsamma, Göran. Hej
då.